Välkommen till Skånes taltidning nummer 12 2018 med utgivningsdag fredag den 23 mars. Solen gick upp 6.02 i morse och går ner igen klockan 18.27. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman i Risi och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Trots protesterna går regeringen vidare med slopandet av handikappersättningen.
Telegram. Fler äldre ska få hemtjänst lättare och man ska få välja vilken hjälp mer, om kommunerna vill.
Inte fel att Skånetrafiken tar över färdtjänstbeställningarna, det säger förvaltningsrätten.
Sebastian Modin kraschade i sista loppet, bara en svensk medalj i Paralympics.
Och i Malmös parker blir det medelhavstema i vår med både doftande och taktila blommor.
Och den som är trött på vintern kan redan nu hitta sommarkänslor på vår hemsida.
Vem ska bestämma i SRF Skåne? Ja, det avgörs i april. Vi tar pulsen på de som vill ha en plats i styrelsen. Och först ut är Rune Persson från Löddeköpinge.
En annan som kandiderar till en styrelsepost i SRF Skåne är Bjarne Kristensen från Billesholm.
Öppnat och stängt med kaféer, kläder och en dansbana.
Svindlare i Småland och en dubbelagent i Georgien. Månadens talbokstips kommer från Kristianstad.
Annons från Teater 23 och annons från Svensk Syn.
Och så evenemangstips med syntolkningar, konserter och trolldom.
Kalendern med rymdhjälte och fotbollspremiär.
Och så anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden. Den är idag gemensam för hela Skåne. Och allra sist, redaktionsrutan.
Handikappersättningen ska skrotas och ersättas av en merkostnadsersättning. Trots protester från organisationer för synskadade, döva och dövblinda beslutade regeringen att skicka lagförslaget vidare till riksdagen. Och om den röstar fram förslaget försvinner schablonersättningen för blinda på drygt 2 500 kronor i månaden. Istället kommer en ersättning för eventuella merkostnader som måste styrkas och godkännas hos Försäkringskassan. De nya reglerna ska börja gälla 1 januari nästa år. Håkan Thomsson är förbundsordförande för Synskadades Riksförbund.
Ja, det är beklagligt att regeringen inte har lyssnat. Trots vår massiva kritik och väldigt övertygande argumentation så väljer man att gå vidare med det här dåliga förslaget som verkligen sätter gravt synskadade och blinda i en väldigt jobbig situation. Man väljer att öka administration och byråkrati och väljer att gå ut med direkt godtyckliga rekommendationer och det här kan ju leda till precis vad som helst. Och i kommentarerna så hör man att det de tycker är rättvisa, det är att alla ska få olika ersättningar. Jag förstår inte alls hur man tänker då. Det känns bedrövligt.
Vad är det du vänder dig mest emot?
Nej, men det är ju helt enkelt att hittills har det ju varit ett väldigt enkelt och förutsägbart system där man vet att om man är blind eller väldigt gravt synskadad så har man rätt till en schablonersättning som är samma varje månad, år ut och år in. Väldigt enkelt att liksom administrera och förutsägbart för individen, för att då kan man liksom anpassa sig efter det. Vi vet ju att de flesta synskadade har en sämre ekonomi än genomsnittsmedborgaren. Och i det läget så måste man ju kanske prioritera bland sina ekonomiska resurser. Men då har man åtminstone vetat vad man har haft att röra sig med. Nu blir det helt godtyckligt beroende på vad Försäkringskassan väljer att godkänna som merkostnad. Det sägs tydligt att hjälpbehovet i sig är inte något som ger grund för ersättning. Och jag tror att det här kommer att innebära att många individer inte får ett lika stort bidrag längre, vilket kommer att vara dåligt för individerna. Och det beror inte på att det är helt plötsligt så att man skulle inte ha merkostnader på grund av sin synskada, utan det är helt enkelt att man inte får räkna alla typer av merkostnader.
Vi ska säga att vi har sökt socialminister Annika Strandhäll för en intervju. Har ni fått något gehör som du kan se i den här propositionen för er kritik? Ni har ju manifesterat och namninsamlat och protesterat på alla möjliga sätt.
Nej, inget gehör alls, och det tycker jag är väldigt märkligt. Redan när det här förslaget presenterades för oss vid ett så kallat dialogmöte den 17 oktober, som inte var en dialog utan det var en envägskommunikation eller envägsinformation från regeringens sida, så sa vi att det här är väldigt dåligt förslag. Vi vill diskutera det direkt med Socialdepartementet. Då har man sagt att vi har inte tid att diskutera det här för det ska läggas fram nu, och sen har de vägrat att prata med oss. Så att vi har inte haft möjlighet att påverka departementet, och de har uppenbarligen inte lyssnat på de skrivelser och de mediainslag som har förekommit. Men någon direkt dialog i samtal med oss har de inte varit intresserade av.
Det är ju en proposition, alltså ett förslag till riksdagen som har att besluta om det här. Regeringen har ju inte majoritet i riksdagen. Kommer de att få det för det här förslaget? Vad tror du?
Vår strategi nu är ju att riksdagen ska stoppa det här dåliga förslaget. Så att vi försöker påverka oppositionen nu för att se bristerna i förslaget. Så att riksdagen, om inte regeringen har sitt förnuft i den här frågan, så hoppas vi att riksdagen istället väljer att stoppa förslaget.
Det sa Håkan Thomsson, förbundsordförande för Synskadades Riksförbund. Och efter att regeringen lämnat in sitt lagförslag har riksdagen 2 veckor på sig att skriva motioner. Sen behandlas regeringens förslag och motionerna av Socialförsäkringsutskottet, och deras beslut brukar riksdagen följa. Och vi kan i sammanhanget också berätta att barnbidraget höjdes den 1 mars och studiebidraget höjs den 1 juli. Det är schablonersättningar som ges utan behovsprövning och kvitton, och de berör totalt 1,3 miljoner familjer. Reporter var Mats Sundling.
Telegram. Den som har hemtjänst ska i större utsträckning kunna välja vad man vill ha för hjälp, till exempel städning eller matlagning. Och för kommunerna ska det bli lättare att erbjuda hemtjänst till äldre. Idag måste kommunerna först göra en krävande behovsprövning, och det kan de sluta med om kommunen vill och den sökande går med på det. Det skriver regeringen i ett annat lagförslag. Syftet ska vara att kommunerna enklare ska kunna ge insatser inom äldreomsorgen med större utrymme för äldres delaktighet och självbestämmande. De nya reglerna gäller för äldre och bistånd i form av service och personlig omvårdnad, medan till exempel korttidsplatser på boenden fortfarande kräver behovsprövning. Och på det här sättet hoppas regeringen att fler som behöver hemtjänstinsatser ska kunna få det tidigare än idag. Det kan minska behovet av mer omfattande äldreomsorg längre fram. Och resurser som idag går åt till behovsprövningar kan användas till annat. De nya bestämmelserna är tänkta att börja gälla den 1 juli i år.
Region Skåne gjorde inte fel när man beslutade ta över beställningscentralen för Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor i egen regi. Det säger förvaltningsrätten och avslår alla överklaganden. Regionens kollektivtrafiknämnd beslutade i februari förra året att Skånetrafiken ska ta över beställningarna. Idag sköts det på entreprenad av företaget Taxikurir Stockholm, och man kan få svar i Lund, Stockholm och Lettland. På Samres tid kunde man bli kopplad till bland annat Senegal. Nu bygger Skånetrafiken en egen beställningscentral i Hässleholm som ska ta emot alla samtal. Dyrt och till oklar nytta, tyckte delar av oppositionen. Beslutet överklagades av politiker från Centern, Moderaterna och Liberalerna, som menade att det bröt mot kommunallagen. Nämnden skulle ha överskridit budgetramarna. Och dessutom skulle övertagandet innebära en betydande förändring av verksamheten, något som regionfullmäktige måste besluta om. Men förvaltningsrätten höll alltså inte med om det och avslår alla överklaganden. Och Skånetrafiken kan gå vidare med sin beställningscentral som ska börja ta emot samtal i maj.
I Paralympics i sydkoreanska Pyeongchang kraschade den svenska längdskidåkaren Sebastian Modin i sitt sista lopp. Det är på 10 km klassisk stil i lördags. Synskadade Modin ledde när han opåkallat av ledsagaren svängde av banan och körde in i en bergvägg. Det skedde med sån kraft att han bröt både stavarna och loppet och fick plåstras om i ansiktet. Källkockelaget med spelare från FIF Malmö slutade Paralympics på 7:e plats av 8. Och curlinglaget blev 10 av 12 lag. Den 17-åriga alpina skidåkaren Aron Lindström kom på 7:e plats i slalom och 16:e i storslalom vid sidan av sin tidigare 18:e plats i Super-G. Därmed stannar Modins och Sveriges medaljskörd på ett silver från förra veckans sprinttävling. Och det räckte till en 24:e plats i spelens medaljliga. Sverige har bara varit sämre 2 gånger sedan Vinterparalympics började 1976. I Turin 2006 och i Vancouver 2010 med 1 respektive 2 brons. USA blev bästa nation i Sydkorea med 36 medaljer, varav 15 guld. Kanadensaren Brian McKeever vann skidloppet som Modin bröt och tog därmed sitt 3:e guld i spelen. På 5 Paralympics har han nu vunnit hela 13 guldmedaljer. 38-åringen sa efteråt att han fortsätter tävla, men att det blir kroppen som avgör om det blir 1 Paralympics till. Och SVT har sänt drygt 250 timmar från Paralympics och har som mest haft 300 000 tittare. Under nätternas direktsändningar har tittarna varit långt färre, men SVT säger efteråt att det gått som väntat och att de är nöjda.
I Malmö stad har man sedan många år tillbaka varje år ett speciellt tema för hur rabatter och blomsterlådor runt om i stan ska se ut. Och i år är temat Medelhavet. Formspråket är ett vågmönster som man får fram genom att kombinera olika växter. Och växtvalet hämtar inspiration från floran kring just Medelhavet och växter som är vanliga i trädgårdar vid Medelhavet. Det blir mycket solgult och blåtoner från havet med inslag av silver och vitt. Och det är också mycket som doftar i planteringarna. Marika Bark, som är en av landskapsarkitekterna bakom blomsterprogrammet, tipsar om några doftande eller taktila växter. Under våren så har hyacinten en stark doft, medan pärlhyacinten doftar lite svagare. Gyllenlack doftar sött och gott. Och narcisser som kommer finnas i flera sorter doftar olika starkt. Och en som inte doftar lika gott är kejsarkronan, som också återfinns i vårens rabatter. Riktigt illaluktande, tycker en del. Under sommaren sen så doftar narcisstobak med en stark och god doft framåt kvällen. Och kryddiga dofter från kryddsalvia och oregano är andra inslag, medan silversalvian är mycket luden och taktil. Någon vecka efter påsk så sätts urnorna med alla växter ut runt om i Malmö. Och lökväxterna kan man redan se att titta upp lite grann ur rabatterna, även om de sätter igång på riktigt så snart det blir lite varmare. Förra årets tema det var Purple Rain, och det gjorde vi inslag om här i Skånes taltidning.
Den som är trött på vintervädret kan redan nu göra ett återbesök i fjolårets sommar genom Skånes taltidnings sommarserie som ju handlade om skånska filmplatser. Vi började i Brösarps backar där Bröderna Lejonhjärta och Äppelkriget delvis spelades in. Sen besökte vi Kristianstad och Filmmuseet där de första filmerna i Sverige spelades in. Och vi hittade återstoden av kvarteret Korpen i Malmö. Vi besökte Wallanders Ystad och plötsligt var vi Vinslöv, för att nämna några avsnitt. Och den här serien hittar du på adressen skanestaltidning.se/serier.
Det är val i år. I september går svenska folket till valurnorna för att utse vilka som ska styra både land och kommun. Och redan den 21 april har Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt årsmöte i Malmö. Och med det valet av de som ska bestämma i SRF Skåne. Fram till dess ska vi träffa dem som kandiderar till en plats i styrelsen för att höra om vilka frågor de tycker är viktigast och varför just de är lämpade att driva dem. Först ut är Rune Persson, en teknikintresserad hundägare i Löddeköpinge, ordförande för SRFs lokalförening i Lundabygden och tekniker här på Skånes taltidning.
Ja, Rune Persson, det är andra gången jag intervjuar dig inför ett val till SRF Skånes styrelse, och tredje gången du blir intervjuad i den egenskapen. Du har pratat om dina fritidsintressen, om teknikintresse, om att ni har hundar, och är det någonting i det privata som har förändrats?
Nej, inget speciellt. Vi har fortfarande våra två hundar kvar och bor i samma hus och så. Så att det är väl ganska likt, tycker man kan säga.
Om du ska sammanfatta de år som har gått sedan du valdes in första gången, hur skulle du sammanfatta din tid i SRF Skånes styrelse?
Det har varit väldigt mycket som har hänt, både på kansliet och i styrelsen under den tiden jag har varit med. Det har varit mycket lärorikt. Jag trivs väldigt bra med att vara med i SRF Skånes styrelse.
Du pratade både 2015 och 2016 om två hjärtefrågor. Det ena var att arbeta för barndomsblinda och att du då var den enda styrelseledamoten som har erfarenheten av att just vara barndomsblind. Är det så fortfarande?
Ja, totalt utan syn är jag fortfarande den enda som är barndomsblind alltså. Och den enda som hittills behärskar punktskrift fullt ut i styrelsen, så är det. Så att punktskriften vill jag verkligen vurma för att få fler till att lära sig. Och nu finns det ju punktskriftsprojekt på gång och det hoppas jag tror väldigt mycket på här i Skåne.
Och det var den andra frågan som du tryckte på både 2015 och 2016, det var just punktskriften.
Att ha ett skriftspråk, det är väldigt, väldigt viktigt tycker jag.
Vad kan man göra rent konkret för att få ett större intresse för punktskriften?
Man måste bjuda in någon som behärskar punktskrift bra och är bra ledare och så diskutera punktskrift och verkligen visa på den rent praktiskt. Det här har man nytta av. Det är mycket viktigt tycker jag.
Hur blir du bemött när du driver punktskriftsfrågor? Finns det ett intresse bland medlemmarna tycker du?
Jo, visst finns det det. Men många tycker det att det är svårt. Men jag tycker inte det är så svårt. Det är bara till att försöka och komma igen.
2015 så föreslogs du inte av valberedningen utan av en enskild medlem. 2016 så var du valberedningens förslag. Hur är läget inför valet i år?
Jag är inte alls valberedningens förslag. Utan de har två personer som är unga som de vill ha in i styrelsen istället.
Och hur Är det så att gammal är äldst och du är den som har mycket att ge eller hur är läget?
Ja, det är också en bra fråga. Jag vill ju gärna vara kvar alltså. Men det är också väldigt bra att få in nya krafter i styrelsen för de har annan infallsvinkel. Så att jag är inte emot på att någon kommer in i styrelsen som ung. Det måste man göra i en sån här förening. För det måste föryngras. För att annars stannar du upp.
Men talar du inte mot din egen kandidatur nu?
Nej, det är mer jag som ska bytas ut.
Du är också för närvarande ordförande i Lundaföreningen. Och när det här kommer i taltidningen så vet vi säkert att du fortfarande är det. Men hur kommer det att vara efter årsmötet på lördag?
Ja, det får vi nästan säga då, men jag har inte hört att det finns någon som vill fortsätta, alltså som tar över min uppgift. Jag har inte hört någon som vill, men vi får se på lördag hur det blir.
Om du ska säga, vilka egenskaper gör dig till en bra styrelseledamot och en bra Lundaordförande?
Mycket lyssnande på vad andra vill och försöker i mesta möjliga mån utföra det som är möjligt för föreningen.
2015 så hade vi en allmän fråga som gick till alla som vi intervjuade inför valet och det var om det fanns någon teknisk landvinning man hoppades på. Kommer du ihåg vad du svarade då?
Nej, det gör jag inte, faktiskt inte.
Du sa att du drömde om en bil som du kunde köra med, och nu börjar de ju faktiskt finnas, de självkörande bilarna. Har du haft möjlighet att testa en?
Nej, tyvärr inte, men det skulle jag väldigt gärna vilja göra. Det hade verkligen varit en stor frihetskänsla att få kunna ta sig fram på egen hand. De här frågorna också med färdtjänst och kollektivtrafik, de har ju alltid hållit på, och de är fortfarande lika aktuella, så det är också frågor man måste driva.
När du har pratat om färdtjänsten tidigare så menade du att det var viktigt att rensa upp i budgivningen och helt enkelt inte ta in för låga anbud. Ser du att det har förbättrats någonstans i Skåne när det gäller synen på anbuden i färdtjänsten?
Rent allmänt i Skåne så verkar det faktiskt som att kommunerna bör förstå att man kan inte handla hur billigt som helst, och då får man inget bra avtal, och då vill inte förarna köra heller. Så att man bör nog tänka om och vill ha ut mer av det hela nu. Det gör man faktiskt.
Har SRFs arbete i de frågorna burit frukt, tror du?
Det får jag verkligen hoppas att det är så. För det hålls ju hela tiden på med dessa frågor inom SRF också.
Vad beträffar styrelsearbetet, du har sagt att det är ett lagarbete. Är du fortfarande en bra lagspelare?
Ja, det får jag hoppas att jag är. Det är en fråga du måste ställa till andra också, men jag tycker att det fungerar väldigt bra, lagandan inom SRF Skåne. Det tycker jag är mycket bra, mycket bra.
Känner du att du är med och uträttar någonting konkret?
Ja, vi diskuterar saker och ting tillsammans och kommer fram till många bra saker i styrelsen. Så det vill jag svara på den frågan.
Det sa Rune Persson, som hoppas på fortsatt mandat som ledamot i SRF Skånes styrelse. Reporter var Dodo Parikas.
En av de som ställer upp som kandidat till SRFs distriktsstyrelse har ett danskt påbrå. Och en person med stor erfarenhet av SRF, framförallt på det lokala planet. Och då i SRF Bjuvklippan Åstorp, där han har varit aktiv i snart 25 år, men också inom SRF-distriktet.
Jag heter Bjarne Kristensen, bor i Billesholm sedan 96. Jag jobbar ju på Isovär här, och det var ju lämpligt att bo nära om man inte har någon möjlighet att köra bil och så. Jag har med varit synskadad hela tiden, så jag har aldrig haft körkort.
Men cykla har gått bra?
Jag är inte nu mer. Nu har det blivit så dåligt så att jag ibland vågar man knappt gå när det är mörkt.
Men du använder inte käpp?
Jo, när det är mörkt. Speciellt när jag är på ställen som jag inte känner till. Så har jag bara att använda käpp.
Hur tycker du det känns att använda käpp?
Ja, det känns faktiskt lite tryggt. När man inte ser förhöjningar i gator och trottoarer och trappor och så. Så det är bra med käpp. Känna sig framme.
Vi sitter i ett uterum till ditt hus här. Och det är ett ganska stort uterum och ett stort bord med många stolar. Det står en väldigt stor grill också, en gasgrill.
Det är alltså stort uterum, det är på 35 kvadrat. Och det har jag byggt själv faktiskt. För år 2000, det året där. Så jag är stolt över. Och sen har jag en grill, ja. Det fick jag i fjol när jag fyllde 0,60. Men den har jag inte använt så mycket nu. Det var flera dåliga väder i förra sommaren. Jag får grilla något kött. Eller något.
Du har varit trakten trogen, men du har också varit SRF väldigt trogen. Du har jobbat länge i lokalföreningen som är Bjuvklippan Åstorp. Där du först har varit ordförande i 5 år och sen har du varit kassör sedan dess. Hur kommer det sig att du har hållit på så länge i lokalföreningen?
Ja, det har bara blivit så. Jag tog över efter en kassör som han var banktjänsteman som hade varit kassör tidigare. Och så var det ingen som ville ta över. Och så tog jag det istället för som ordförande då. Det har jag inte varit någon att ersätta med liksom direkt som har varit intresserad av att ta över.
Men vad ger det dig?
Kontroll. Över ekonomin i föreningen kan man säga.
Men vad ger det dig att vara med i föreningen och jobba där?
Ja, det är kul att vara med i föreningen. Man träffar nytt folk och man träffas och har kul och organiserar utflykter och saker och så. Fester.
En bra träff, hur tycker du att den är?
Det är ju när medlemmar kommer och säger att vi tyckte det var trevligt till exempel. Att det var kul att vara med på den här festen till exempel. Eller när vi har haft någon utflykt.
Men sen så är du en av dem som vill vara med i SRFs distriktsstyrelse. Vad vill du jobba med där?
Det är alltså det jag blir tillsatt av ordförande. Det kan jag ta på mig och göra så gott jag kan.
Men har du några frågor som du tycker är roligare än andra att jobba med?
Nej, jag är väl intresserad av allt som kan hjälpa de synskadade i Skåne att förbättra.
Men vilka frågor tycker du är viktigast att SRF jobbar med i Skåne den kommande perioden?
Ja, det jobbar ju SRF stort med oss med handikappsersättningar. Det är svårt om den försvinner för många. Sådana saker. Det är mycket ekonomi för handikappade. Man säger bara att man får i pension idag. Det är inte mycket. Jag tittar bara på mig själv nu när jag blir sjukpensionär. Det är inte mycket man har där, fast man har max. Så det är mycket sånt också. Stöd för synskadade, både ekonomiskt och på alla områden där.
Så det är viktiga frågor, ekonomin?
Ja, jag tror att det är viktigt för alla människor. Det är det.
Varför ställer du upp i styrelsen?
För jag tycker det är kul att jobba med det. Jag tycker det är kul att jobba med folk som sitter och bestämmer över en sån sak till exempel. Som min styrelse. Jag vill blanda mig. Det är det som pratas och det som diskuteras. Jag vill vara med i det.
Det känns bra att kunna säga sitt där.
Det verkar jag. Det vill jag.
Om du tänker på folk med nedsatt syn överhuvudtaget i samhället, hur tycker du att utvecklingen är rent generellt?
Jag har blivit bemött bra, tycker jag i alla fall, i samhället så. Även om jag inte fick jobba längre på grund av synen. Helt plötsligt en dag så var det slut, utan någon riktig förklaring. Så. Det kändes inte så jävla roligt. Jag liksom ville bestämma det själv när jag inte kunde jobba längre.
Tror du att det har någonting med synen på funktionshinder i allmänhet att göra?
Alltså jag tror här, för min del här på mitt jobb har jag varit med säkerhet att göra. De är rädda för att man ska skada sig. Och så skulle det då vara orsaken att man är synskadad i så fall. Så var därför jag fick gå.
Och efter det, vad gör du nu på dagarna?
Nu har man ju fritid dygnet runt. Så nu försöker man ju sysselsätta sig med allt möjligt annat.
Och då håller du på mycket med att motionera?
Jo, jag motionerar varenda vecka. Minst 2 gånger på gym och ut och springer några gånger i veckan. Så måste man göra. Ja, man blir friskare. Piggare. När man inte har gjort det på ett tag så blir man ju rastlös. Och tidigare när man jobbar, då jobbar man ju. Ja, det var alltså hårt jobb egentligen då. Det var alltså tufft emellanåt. Sprang upp och ner i trappor och håll på. Så den har man inte av sig själv längre, så det får man ju själv utföra den träningen nu.
Sen ditt namn, Bjarne Christensen, det skvallrar om att du har rötter åt väster härifrån.
Mina föräldrar kommer ifrån Danmark. Vi flyttade hit 1957, november, när jag var 4 månader gammal.
Vad var anledningen till att ni flyttade?
Anledningen var att farsan, han var över här i Sverige först och sökte jobb. Det var rätt så skralt med arbete i Danmark på den tiden. Och svenskarna sökte efter arbetskraft överallt. Så han åkte hit och sen sökte han hem och hämtade mig och min syster och morsan. Då hamnade vi i Västerby, heter det, här utanför Ängelholm, på en gård där.
Så vad jobbade din pappa med när han kom till Sverige först?
De saknade mycket folk i jordbruket i Sverige då. Och det var många danskar som kom till Sverige då. Då när de kom till Västerby gård då, heter det, då var det redan 5 danska familjer som jobbade där. En sak som är rätt så intressant också när det gäller påbrott från Danmark, det är att min farsa, han började släktforska. Och det visade sig att hans mormor har bott här i Bjuvs kommun.
Jaha.
Och flyttat till Danmark då i början på 1900-talet. Så där fanns faktiskt släkt kvar här i Klippan som han var helst prata med från hennes sida.
Och det visste han inte innan han åkte hit och sökte jobb?
Nej, det hade hans mor aldrig pratat någonting om. Att hans mormor kom härifrån.
Det börjar bli varmt här i uterummet nu för solen ligger på. Det är jätteskönt. Men känner du dig någon gång dansk eller känner du av ditt danska påbrå sådär när du har bott här så länge?
Ja, det gör man ju ibland. Speciellt till exempel när Sverige och Danmark möts i någon idrott eller någonting. så känner man ibland vilken, vem ska man härja på.
Så vem blir det?
Ja, det måste vara vem som vinner. Dra nog ändå mest ett Sverige faktiskt, när man härjar så.
Det sa Bjarne Kristensen, som är en av dem som ställer upp till val i SRFs distriktsstyrelse. Och i kommande nummer ska vi träffa fler som vill ha en plats där. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. I Perstorp stänger Swedbank den sista mars sitt lokalkontor på Allégatan 4 och kunderna hänvisas till kontoret i Klippan.
I Kågeröd förstördes i helgen dansbanan Kågeröds Lund helt i en brand. I den gamla festlokalen hade också förskolan Ekdungen en avdelning som nu får flytta. Elfel misstänks vara orsaken.
I Trelleborg har klädkedjan H&M stängt butiken i Valengallerian. En ny planeras i det gamla Åhlénshuset, men den ska öppna tidigast i september.
I Ljunghusen har Ulrikas Café stängt för gott efter knappt 2 år i det gamla stationshuset på Björkvägen 8.
Och i Malmö har den blommigt pastellfärgade kläd- och inredningskedjan Laura Ashley stängt butiken på Regementsgatan 13. Och deras sista butik i stan har total utförsäljning med begränsade öppettider. Adressen är Engelbrektsgatan 13.
I Kristianstad har det anrika konditoriet Wahlqvists på Östra Storgatan 33 gått i konkurs och stängt.
Även Degeberga Café och Bageri på Tingsvägen 23 har gått i konkurs och upphört med verksamheten.
Och i Lund har anrika Widerbergs kött gått i konkurs och stängt igen. Familjen Widerberg sålde butiken 2014 och den gjorde konkurs förra våren. Och nu har alltså ännu en ägare gjort detsamma. Adressen sedan början 1964 har varit Sankt Petri kyrkogata 5.
I Lund har klädbutiken Kritzi stängt efter 20 år på Lilla Fiskaregatan.
Men i Östra Lund har Svenska turistföreningens raststuga Kullatorpet öppnat för säsongen. Torpet som är från 1832 ligger på Rommelåsen och har öppet på söndagar mellan 10 och 16.
I Bromölla har leksakskedjan Lekextra öppnat butik i markislagrets tidigare lokaler. Adressen är Industrigatan 13.
Och i Staffanstorp har Mavi Sushi öppnat på adressen Torget 3. Där serveras hawaiiansk sushi som, till skillnad från japansk dito, har tillbehör som rostad lök och frukt. Och sushi-stället serverar också poke bowls, alltså hawaiiansk sallad. Något som blivit populärt det senaste året.
Kungliga svindlare i Småland, Albert Einstein i Göteborg, en dubbelagent i Georgien och fruktansvärda brott i norska Larvik. Är det något av det som möter oss i mars månads talbokstips från Stefan Sjölund och Karin Gustafsson på Kristianstad stadsbibliotek. Och det är Karin som börjar.
Jag har läst Louise Pennys nya deckare som heter En ljusets lek. Det här är den sjunde boken om kriminalkommissarie Armand Gamache i Quebec i Kanada. Lillian Dyson hittar stöd i konstnären Clara Morrows trädgård i den lilla byn Three Pines, mitt under festligheterna kring Claras första ensamutställning. Gamache kallas till byn och möter, förutom alla bybor, hela den samlade konstvärlden. Konstnärer, skribenter, konsthandlare. En värld full av nyanser, av ljus och skugga, där ingenting är vad det först ser ut att vara. Jag har tyckt om alla Louise Pennys tidigare deckare och jag blir inte besviken den här gången heller. Jag tycker hon är fantastisk på att skildra personer och miljöer så att det blir intressant och trovärdigt.
Du nämnde dock inte vad du tycker om själva intrigen. Hur bra är hon på att spinna den?
Jag tycker hon är bra. Jag tycker överhuvudtaget att hon är komplett som författare. Alltså både att det blir spännande och att skildra miljöer och personer, som sagt. Deckare i min smak.
Och Stefan, vad har du för deckare i din smak?
Ja, i min smak. Ja, jag har ju med mig Thomas Engström, Öster om avgrunden. Och det här är då den fjärde och avslutande delen i serien om den före detta Stasi-CIA-agenten och numera i den privata säkerhetssektorn verksamme Ludwig Licht. Och i den här boken har Licht hamnat i Tbilisi i Georgien, huvudstaden där, och affärskvinnan Pauline Hollister får förtroende för Ludwig när han ersätter hennes gamla chaufför. Ja, han kör väl egentligen iväg den här gamla chauffören och tar hans plats. Hon får förtroende för Ludwig och antyder att hon bär på hemligheter av stor säkerhetspolitisk betydelse. Men innan Licht då hinner prata ordentligt med henne om detta så försvinner hon spårlöst under en affärsresa. Och samtidigt skakas Tbilisi av flera terrordåd. Och det finns givetvis en länk mellan hennes försvinnande och terroristaktiviteterna. Och det blir ett styvt jobb för Licht att reda ut sammanhangen. Och inte blir det mindre komplicerat av att hans son som är journalist har kommit ner på besök för att skriva färdigt en bok som handlar om pappa Ludvigs förflutna. Under kalla kriget då, när han började som ung Stasi-agent, och så blev han ju så småningom dubbelagent då för CIA, och det är det som sonen har lyckats luska rätt på.
Och därefter?
Sen har vi en norsk författare, Jörn Lierhorst, Nattmannen. Och det här är den första boken om polisen William Wisting. Den kom 2009 på norska, men dock utgiven på svenska först 2017. Ett avskyvärt brott inleder historien. En ung flickas avhuggna huvud hittas en dimmig morgon spetsat på en påle mitt på den lilla staden Larviks torg. Det blir ett stort mediepådrag och Wistings dotter Line, som är journalist, är av en slump bland de första journalisterna på plats att rapportera. Egentligen skulle hon bara upp och hälsa på sin far, men på vägen upp från Oslo så får hon beskedet och kan sättas in direkt i nyhetsrapporteringen. Inom kort hittar en fiskare ett lik efter en ihjälskjuten man och en övergiven resväska med flera kilo heroin som mystifierat polisen dagarna före likfynden verkar kunna kopplas ihop med de här båda morden, liksom ett hem för ensamkommande flyktingungdomar.
Och den här titeln, Nattmannen, vad anspelar det på?
Ja, det kommer ju inte förrän långt fram i boken, men Nattmannen är då en person i den undre världen som har med narkotika att göra, som kallas för Nattmannen.
För Nightman på engelska är någonting helt annat. Det är en latrintömmare.
Ja, nej, det är det inte här.
Och nu är det slut med deckarintrigerna. Nu ska vi iväg till någons förlorade värld. Vems?
Det är Florence Stevens förlorade värld av Lena Ebervall och Per E. Samuelsson. Det här är en roman med verklighetsbakgrund. Vid sekelskiftet 1800-1900 var Huseby bruk Smålands mäktigaste egendom med väldiga skogar, jordbruk med boskapsskötsel, järnbruk med masugn med mera. Men vid mitten av 1900-talet så stod det på ruinens brant. Författarna berättar här vad som hände. Florence Stevens levde 1881-1979, blev alltså väldigt gammal. Hon bodde hela sitt liv på Huseby. Huseby blomstrade i hennes barndom. Det var ett glamoröst liv där man även hade kontakter med kungahuset. Hon älskade detta liv. Hon kom hela livet att beundra och försvara kungahuset. Hon kunde därför inte stå emot när prins Karl och hans tvivelaktiga affärsbekanta gjorde entré på 1930-talet. Hon till och med betalade hans skulder, gick i borgen för honom och skrev på växlar och blev allt mer skuldsatt. Hennes oförmåga att stå emot svinderierna och att driva Huseby på ett rationellt sätt gjorde till och med att hon blev omyndigförklarad. Hon förlorade sin rösträtt 1956. Ett anonymt brev till kungen med antydningar om kunglig inblandning i svindlerierna av Florence gjorde att det tillsattes en stor utredning, den så kallade Husebykommissionen. Och flera personer ställdes inför rätta. Florence kämpade återstoden av sitt liv för att bli myndigförklarad igen. Och till slut kunde hon återrösta 1976. Huseby testamenterade hon till staten. Och det är idag tillgängligt för allmänheten och ett omtyckt utflyktsmål.
När man använder då verkliga händelser och skriver en roman om historiska personer, hur uppfattar du som läsare det här? Är det verkligheten fast omstöpt i romanform?
Ja, det kan ju vara lite svårt att veta, men det är ju en roman, det skriver de ju tydligt. Men att de har gjort gedigen efterforskning, det kan man ju förstå. Sen kan man ju inte bara ta det rakt av och tro att allting är precis sant. Utan det är alltid ett urval också ju, som gör att det blir en viss vinkling på det.
Och därefter kommer vi till
den stora utställningen av Marie Hermansson. Marie Hermansson är en av mina favoritförfattare och det här är hennes nya roman som utspelar sig i Göteborg år 1923 på jubileumsutställningen för stadens 300-årsjubileum. Under ett halvår där så var det ett stort utställningsområde med massor av ny teknik, fanns allt möjligt. Till exempel så invigdes nöjesfältet Liseberg och det är det enda som blev kvar efter utställningen. Författaren placerar tre fiktiva personer i den här miljön. 13-årige Otto, 19-åriga Ellen som fick arbeta som skribent i jubileumstidningen. Och det är den 29-årige detektivkonstapeln Nils. Men här finns också Albert Einstein som kom till utställningen för att hålla sin Nobelföreläsning. Han hade fått Nobelpris i fysik året innan men inte kunnat närvara vid prisutdelningen. Och för att få ut sina prispengar måste han komma till Sverige och hålla sin Nobelföreläsning. Och det här stämmer med verkligheten. Men författaren hittar på en historia om hur det kan ha gått till. Jag tycker det här är intressant, lärorikt, en spännande berättelse. Det fanns personer som var ute efter Albert Einstein, som inte kunde acceptera hans teorier och som hatade honom eftersom han var jude. Och i de här händelserna blir Otto, Ellen och Nils inblandade.
Och du har mest valt böcker med någon form av verklighetsbakgrund. Och här är det bara verklighetsbakgrund på nästa.
Ja, detta är alltså en biografi. Det är Anna Schulze som har skrivit en bok som heter Kidnappningen, en släktberättelse. Och det handlar om hennes far, Ragnar Schulze. Ragnar blev bortförd av sin mor Daisy när han var 11 år 1936. Ragnar berättade ofta om den här tiden när han var kidnappad. Det hade ju en stor betydelse för honom och det präglade både hans och familjens liv. Och Anna Schulze blev författare och hon tänkte länge att hon måste skriva den här berättelsen. Men när det väl blev av så hade han varit död i många år så att hon kunde ju inte intervjua honom då, men hon hade många minnen av deras samtal. Och det fanns också ett gediget material som man kunde gå igenom. Flera av personerna skrev dagböcker. Det fanns brev, många brev, fotografier, det fanns tidningsartiklar. Och för att förstå händelseutvecklingen så går hon också tillbaka ett par generationer i tiden. Daisy och hennes man Harald skildes. De hamnade i en vårdnadstvist om barnen, vilken Daisy så småningom förlorade. Och det var nu hon tog beslutet att kidnappa och föra bort Ragnar utomlands. Under 3 år före krigsutbrottet förde de ett kringflackande liv på Balkan innan han till slut kunde återfinnas och föras hem. Och författaren funderar i boken kring vad det gör med en människa att bli bortförd från hela hans tidigare liv. Familj, vänner, skola, land, språk, allting.
Avslutade Karin Gustafsson på Kristianstads stadsbibliotek som tillsammans med kollegan Stefan Sjölund stod för månadens talbokstips. Reporter var Dodo Parikas. Och de böcker som nämndes i inslaget var följande. Florence Stevens förlorade värld av Lena Ebervall och Per E. Samuelsson. Talbok 11 timmar 52 minuter. Inläsare Elisabeth Thorborg. Och den finns även i punktskrift. Öster om avgrunden av Thomas Engström, talbok med text. 10 timmar 18 minuter, inläsare Åke Lindgren. Den stora utställningen av Marie Hermansson, talbok med text. 10 timmar och 6 minuter, inläsare Marianne Engström och den finns även i punktskrift. Nattmannen av Jörn Lierhorst, Talbok 9 timmar 15 minuter. Inläsare Anders Hogeman. En ljusets lek av Louis Penny. Talbok med text. Inläsare Marika Bergström. Finns även i punktskrift. Kidnappningen, en släktberättelse av Anna Schultze. Talbok med text. 14 timmar 8 minuter. Inläsare Anna Gordenius.
Vi har en annons från Teater 23 i Malmö om syntolkad barnteater. Och det är pjäsen Svea rikes lag. Ett rättvisedrama om lagen, sanningen och en försvunnen klasskassa. Med manus och regi av Jonas Nilsson. En dag är klasskassan försvunnen och misstanken om vem som är tjuven börjar att flyga över klassrummet. Mitt i händelsernas centrum står Svea som driver på anklagelserna. Och ganska snart är både hon och flera i klassen överens om vem det är som har tagit pengarna. Till en början är läraren ovillig att ge efter för den uppiskade stämningen. Men snart har Sveas jakt på rättvisa tagit över hela skolan. Nu är det inte längre en fråga om att ta reda på vad som egentligen har hänt, utan att till varje pris straffa den skyldiga. Teater 23 presenterar en föreställning som tar sitt avstamp i lagboken. Svea rikes lag behandlar frågor om lag och rätt, skuld och oskuld, samt ett och annat moralfilosofiskt dilemma. Föreställningen är syntolkad och vänder sig till åldrarna 10-12 år. Och den spelas söndagen den 8 april klockan 15 på Teater 23. Adress Jäknegatan 7 i Malmö. Biljetterna kostar 85 kronor. Ledsagare medföljer gratis men måste anmälas vid bokningen så att det blir rätt med antalet platser. Och det går dessutom att få två biljetter för priset av en genom att ange koden 2 för 1 vid biljettbokningen. Biljetter bokas via Kulturcentralen och mer information om föreställningen och syntolkningen finns på Teater 23s hemsida. Teater 23 med siffror alltså .se.
Annons från leverantörsföreningen Svensk Syn som välkomnar till sin synmässa i Malmö. Där visar företagen Nordic Eye, LVI, Polar Print, ICAP, Dolphin, Insyn Skandinavia och Iris Hjälpmedel, just hjälpmedel för synskadade. Mässan hålls i Folkets hus på Olof Palmens plats 1 och är öppen för allmänheten onsdagen den 11 april mellan klockan 13-18. Det är fri entré, ingen anmälan och gratis fika.
Evenemangstips. Vi börjar med syntolkade tv-program i TV4s olika kanaler. Och för alla gäller att de syntolkade versionerna nås enbart via TV4 Play eller tv4tolken.se. Imorgon lördag den 24 mars syntolkas programmet Stjärnornas stjärna klockan 20.00. Och programmet syntolkas även kommande lördagar samma tid. På söndag den 25 mars sänds Solsidan syntolkad. Och även den börjar klockan 20. Och vill man följa serien så är det alltså söndagar klockan 20 som gäller. Kriminalserien Modus syntolkas och sänds klockan 21 på onsdagar framöver. Den 8 april börjar serien Svenska fall för FBI. Så man kan följa klockan 20 på söndagar. Och den 10 april sänds Bagges hemlösa hundar. Är man intresserad av det programmet så sänds det tisdagar med start klockan 20 på kvällen.
Och fler tips om syntolkning. Filmen Jordgubbslandet visas med syntolkning den 2 maj på Stadsbiblioteket i Malmö. Och lokalen är Röda rummet. Filmen handlar om ett ungt kärlekspar och berör teman som klassklyftor och främlingsfientlighet. Och tecknar samtidigt ett mångfacetterat porträtt av den svenska landsbygdens relation till utländska säsongsarbetare. Efter filmvisningen hålls ett publiksamtal. Det är Helena Frank som syntolkar och vill man ha syntolkning så ska man föranmäla det via mail till sebastian.tarazona och Tarazona stavas T-A-R-A-Z-O-N-A @malmo.se eller så kan man ringa på telefon 0708 22 56 00.
På Kulturkvarteret i Kristianstad blir ett möte mellan musik från olika delar av världen nu på lördag den 24 mars klockan 19. Det blir en musikalisk resa mellan Bagdad och Sverige. Konserten kallar de för I en större värld. Taraband möter Musica Vitae. Och biljetterna kostar 250 kronor och bokas via Kulturkvarteret.
I Simrishamn samma dag den 24 mars blir det Blues och Sudden Soul med Karin Tingne i arrangemang av Musik i Syd på Skeppet Marint Center. Även No Bay Band spelar. Biljetterna kostar 100 kronor och dörrarna öppnas klockan 18. Vill man äta kostar det 150 kronor. Och för att beställa eller boka bord kan man ringa på telefon 0761 69 62 12.
Författarsamtal blir det nu på söndag den 25 mars klockan 14 på Café Birger på Helsingborgs stadsbibliotek. Det är författaren till boken Sanna historier om flickan som kom till Auschwitz, alltså Sören Somelius, som samtalar med bokens huvudperson, som i Sverige tog namnet Katja Olsson. Idag är hon 93 år gammal, boende i Helsingborg och en av få överlevare som fortfarande kan berätta. Boken finns inläst som talbok och samtalet börjar klockan 14 och är gratis.
Ängelholms bibliotek erbjuder ett föredrag, Trolldom eller läkekonst, örtmedicin genom historien. Tisdagen den 27 mars klockan 19-20 i stadsbibliotekets hörsal på andra våningen. Det är Emma Kronborg, hudvårdsterapeut och pedagog, som berättar om naturens förunderliga och helande värld. Och det är fri entré.
Påsk betyder för många konstrunda och i Skåne finns det många olika rundor. Här kommer tips på 5 av att välja mellan. Och eftersom det är så många konstnärer som ställer ut i sina hem kan man med fördel först besöka de samlingsutställningar som konstrundorna anordnar. Och där konstnärerna visar exempel på sin konst. Konstrundorna börjar långfredag den 30 mars och slutar i nordvästra och sydvästra Skåne den 8 april. Medan västra Skåne och mitt Skånes konstrundor är koncentrerade till påskhelgen och slutar den 1 april. Nordvästra Skåne har sin samlingsutställning i Landskrona konsthall som ligger i Slottsparken på Slottsvägen i Landskrona. Konstrundan i sydvästra Skåne har samlingsutställning på Brödarpsholms gård på adressen Brödarpsvägen 114 i Vellinge. Konstrundan Östra Skånes konstnärsgille har samlingsutställning i Körnedala konsthall på Körnedalavägen på Baskemölla mellan Kivik och Simrishamn. Konstrundan i Mittskåne har samlingsutställning i konsthallen på Fogdaröd på Norra Fogdarödsvägen i Hör. Och slutligen så har Västra Skånes konstrunda samlingsutställning i Stenladan på Torupsvägen vid Torups slott, sydost om Bara. Det som visas är allt från målningar, glas, keramik, skulptur, silversmide och mycket mer. Dessutom möter man konstnärerna som kan berätta om sina verk. Mer information hittar man på respektive konstrundas hemsida.
Och vill man dansa i påsk så kan man delta i dansbandet Lasse Stefans påskparty i parken i Trelleborg den 1 april. Det börjar klockan 21 och förköp av biljetter som kostar 230 kronor kan man göra på Söreslätts bok och papper i Trelleborg eller via Nortic.
Med start den 5 april anordnas en serie lunchföredrag på Trelleborgs bibliotek. Och denna första torsdag så är temat rymden. Föreläsningen hålls av rymdexperten Ulf Berggren som berättar om hur man tidigare besökte månen och hur man idag bor och arbetar på den internationella rymdstationen. Han berättar också om planer för att besöka Mars framöver. Föreläsningarna är mellan klockan 12 och 13 på biblioteket och det är picknickföreläsningar som man kan gärna ta med något att äta. Biljetter hämtas på biblioteket och de kostar ingenting.
Ögonkomplikationer vid diabetes är temat vid en av föreläsningarna under en populärvetenskaplig diabeteskväll på Skånes universitetssjukhus SUS i Lund den 5 april klockan 18 till 20.20. Hela programmet ser ut så här. Klockan 18 introduktion, 18.10 varför är högt blodsocker farligt, 18.30 ögonkomplikationer, 18.50 njurskador, sen har man en fruktpaus och sen börjar det igen 19.30 nervskador i händer, 1950 hjärt- och kärlsjukdom, komplikationer och forskning. Platsen är aulan i blocket, plan 1, Entrégatan 7 på SUS i Lund.
Vi har tidigare berättat om Riksteaterns föreställning När rocken kom till Sveg, part 2, som spelas på Ystads teater den 5 april 1930. Hur det gick till när rocken kom till Sverige berättas i musikföreställningen 1957, en svensk rockhistoria, som spelas på Flora biografteater i Sjöbo den 12 maj klockan 16. Låtar av Rockolga, Rockragge, Little Gerard och många fler hörs i kavalkaden. Artisten heter Åke Eriksson och han har också medverkat i band som Äggba och Gud i brallan. Biljetter från 250 kronor eller 200 för medlemmar i Färs Riksteaterförening. De säljs av turistbyrån i Sjöbo och av Tixter. Ungdomar under 26 går in gratis i mån av plats.
Vi har tidigare också berättat om The Simon & Garfunkel Story som spelas på Nöjesteatern i Malmö den 5 april och 14 november med musikalartisterna Dean Elliott och Johnny Smart. Men även om de verkliga Simon & Garfunkel sedan 1970 inte uppträder tillsammans så går det att uppleva Paul Simons avskedsturné på Royal Arena i Köpenhamns stadsdelen Örestad den 3 juli klockan 20. Biljetterna kostar mellan 580 och 990 danska kronor för vanliga biljetter och upp till 2600 för olika specialpaket. Biljettbokning det görs via hemsidan livenation.dk.
I Sankt Nikolaj kyrka i Simrishamn blir uppförande av körverket När ljuset växer den 8 april klockan 16. Texten är skriven av Åsa Hagberg och musiken av Nadja Eriksson. Och det är Sankt Nikolaj kyrkokör som tillsammans med flöjt och stråkkvartett framför verket. Biljetterna kostar 40 kronor och kan förköpas på kyrkans hus. Telefon 0414 412 480. Och de är öppet måndag till torsdag 10-12.
Flamenco i världsklass blir det på Victoriateatern i Malmö den 12 april klockan 19.30. Det är Robert Svärd som tillsammans med några andra flamenco-musiker kommer dit och spelar flamenco med influenser från kubansk musik, barock och en aning svensk folkmusik. Biljetterna som bokas av Kulturcentralen kostar från 260 kronor. Och det är en så kallad picknickkonsert som innebär att om man sitter vid kafébord så kan man ta med sig egen mat.
Esaias Tegnérs liv och diktning på Stora Gråbrödersgatan 11 är temat den 14 april klockan 14. När Kristina Svensson, som är docent i litteraturvetenskap, berättar på Tegnérmuseet, som har just Stora Gråbrödersgatan 11 i Lund som adress. I april anordnas även kvällsföredrag på Tegnérmuseet. Den 12 april 18.30 till 19.30 talar Svenska Dagbladets litteraturkritiker Paulina Helgesson om Jane Austen. 19 april samma tid är temat Lewis Carroll och Alice i Underlandet med Kiki Lindell som är lektor i engelska vid Lunds universitet. Och den 26 april, även det 18.30, så talar Birgitta Berglund om mode och sociala normer på Jane Austens tid. Också hon är lektor i engelska i Lund. Inträdet kostar 20 kronor per gång. Den som inte fyllt 18 eller som är medlem i kulturen kommer in gratis. Förköp sker via kulturen.
I Norra Mälby kyrka i Sösdala blir det vårkonsert Otto Lindblads dag den 15 april klockan 18. Det är 8 herrar med bakgrund i Lunds studentsångarförening som framför kända och mindre kända kompositioner av Otto Lindblad för manskör. Och det är fri entré.
Share Music anordnar en workshop den 15 april där man oavsett funktionsförmåga eller tidigare erfarenhet får prova på olika konstformer som dans, teater och musik bland annat. Workshopen vänder sig till de som är över 16 år och det är en halvdagskurs som hålls i Skånes dansteaters lokaler på Östra Varvsgatan 13A i Malmö och kostar 50 kronor. Sista anmälan är den 6 april till hemsidan eller så kan man anmäla sig per telefon på nummer 0390 415 08 eller be att få en ansökningsblankett skickad per post.
Helande trädgård är rubriken på ett föredrag på Trelleborgs bibliotek måndagen den 16 april klockan 19. Det handlar inte om vad vi gör med trädgården, utan vad trädgården kan göra för oss. Poeten och trädgårdsentusiasten Marianne Agetorp berättar om hur trädgården kan verka helande för vår själ och hur det påverkar oss. Biljetterna kostar 100 kronor, har man Theas lustkort kostar de 80 kronor.
Vår konsert blir det den 21 april klockan 16 i Parken i Trelleborg med Tommy Jut och Jenny Rosengren. Det är Trelleborgs musikkår som står för arrangemanget. Biljetterna kostar 250 kronor, men är man 18 år eller därunder kostar de 150. Gunillas hemsybutik och Trelleborgs turistbyrå säljer biljetter. Eller så kan man köpa dem via musikkårens hemsida.
Biljettinformation. Nortic, telefon 0455 61 97 00. Sjöbo turistbyrå 0416 271 01. Tixter 0771 47 70 70. Trelleborgs bibliotek 0410 73 31 80. Västra Skånes konstnärsgille 0708 40 01 34. Konstrundan Östra Skånes konstnärsgille 0768 46 65 18. Kulturcentralen 040 10 30 20. Och Trelleborgs turistcenter 0410 73 33 20.
Kalendern. Årets 13:e vecka och stilla veckan eller påskveckan börjar med måndag den 26 mars då Emanuel har namnsdag. I det folkrika landet Bangladesh firar man nationaldag. Landet vid Bengaliska viken ligger mellan Indien och Burma och är det 8:e mest tättbefolkade landet i världen. För precis 130 år sedan, alltså 1888, föddes Elsa Brändström som fick smeknamnet Sibiriens ängel under första världskriget. Hon utbildade sig till sjuksköterska och vårdade krigsfångar i Sibiriens fångläger. Elsa Brändström krävde bättre villkor, som madrasser, mediciner och kläder till fångarna, som främst var tyskar, och lyckades också samla in mycket pengar i Sverige för att de skulle få det bättre. Och det var krigsfångarna som gav henne namnet Sibiriens ängel. Den amerikanska journalisten Bob Woodward fyller 75 år. Mest kände han för att ha varit delaktig i avslöjandet av Watergate-skandalen tillsammans med kollegan i Washington Post Carl Bernstein. Och som fick till följd att den dåvarande presidenten Richard Nixon avgick. Den enda som gjort det hittills.
Tisdagen den 27 mars heter namnsdagsbarnen Rudolf och Ralf. I konstitutionsutskottet KU fortsätter utfrågningen som gäller hur den nuvarande och tidigare regeringen agerade i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling. Bland annat utfrågas Anna-Karin Hatt, Centerpartiet, före detta IT- och energiminister, och Emma Lennartsson, före detta statssekreterare vid statsrådsberedningen. Hela den första utfrågningen och delar av den andra kan man följa via webb-tv.
Кедр, я заря один. Зажигание.
Понял, отдается зажигание.
Предварительное.
För 50 år sedan, 1968, så dog den sovjetiska kosmonauten Yuri Gagarin, som var den första människan i rymden. Och det vi hörde här sägs vara kommunikation mellan Gagarin när han var ute i rymden och markkontrollen. Gagarin blev en stor hjälte, inte bara i Sovjet. Och den 4 mars 1964 så besökte han faktiskt Malmö och utsågs till hedersbrandman. Gagarin dog i en flygolycka under en träningsflygning med ett stridsflygplan endast 34 år gammal. Och så fortsätter Sveriges herrlandslag i fotboll att förbereda sig inför fotbolls-VM i Ryssland i sommar genom att spela en träningslandskamp på bortaplan mot Rumänien.
Onsdag den 28 mars är det Dymmelonsdag och Malcolm och Morgan har namnsdag. I riksdagen hålls debatt från klockan 9 på morgonen om bland annat frågor som anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och nya regler om betaltjänster. Och debatten går att följa via riksdagens webb-tv. Samtidigt håller storbolaget Ericsson sin årsstämma i Kista. Och den svensk-norska sångaren och låtskrivaren Elisabeth Andreasen fyller 60 år. Bland mycket annat har hon vunnit Eurovision Song Contest för Norge. Tillsammans med Hanne Krok och låten Lade Svinge.
Torsdagen den 29 mars är det skärtorsdag och Jonas och Jens har namnsdag. För 50 år sedan invigdes Tingstadstunneln under Göta älv i Göteborg efter en byggtid på 7 år. Och ön Hisingen fick en tunnelförbindelse till fastlandet. 1948, alltså för 70 år sedan, hölls världens första Formel 1-lopp i den franska staden på Grand Prix. Först 2 år senare så började loppet räknas som världsmästerskap.
Fredag den 30 mars är det långfredag och helgdag. Enligt den kristna traditionen så korsfästes Jesus denna dag. Och dagen långt in på 1900-talet, den präglades av tystnad, stillhet och väntan. Och många klädde sig i svart. 1770 blev dagen helgdag och ända fram till 1969 var det enligt lag förbjudet att visa biofilmer och ordna danser eller liknande nöjesevenemang. Den världsberömda sångerskan Celine Dion fyller 50 år. Här sjunger hon My Heart Will Go On från filmen Titanic som kom 1997. Och låten blev som bekant en världshit. Celine Dion har franskt kanadensiskt ursprung och är yngst av 14 syskon. Sin sångkarriär inledde hon med att börja sjunga på sina föräldrars restaurang. I Århus i Danmark är det samtidigt VM i terränglöpning.
Lördagen den 31 mars är det påskafton och Ester passar på att fira namnsdag. Denna dag 1928, alltså för 90 år sedan, invigdes Stockholms stadsbibliotek som ritades av arkitekten Gunnar Asplund. Och fortfarande kommer arkitekter från hela världen för att studera biblioteket. Den amerikanske demokratiske politikern och miljöaktivisten Al Gore fyller 70 år. Al Gore var USAs vicepresident 1993-2001 och fick Nobels fredspris 2007. I Las Vegas inleds curling-VM för herrar som håller på till den 8 april.
Söndagen den 1 april och påskdagen heter namnsdagsbarnen Harald och Hervor. 1918, alltså för exakt 100 år sedan, slogs den brittiska arméns och flottans flygvapenkårer samman och bildade Royal Air Force, alltså det brittiska flygvapnet. Herman Lindqvist, journalist och författare till många historiska biografier och böcker, fyller 75 år. Och hans böcker finns både som talböcker och i punkt. Samma dag är det premiär för fotbollsallsvenskan för herrar och ett av lagen som spelar är Trelleborgs FF som möter IFK Göteborg på Trelleborgs hemmaplan Vångavallen. Och så bör man se upp för vad man väljer att tro på denna dag, den 1 april, som alltså avslutar veckans kalender.
Anslagstavlan för hela Skåne. SRF Skånes ledarhönsgrupp har en inbjudan till påskvandring. Vi tar nya tag och hoppas att snön är borta till påsk. Nu är det dags för alla ledarhundsekipage att börja planera för vårens första aktivitet. Vi träffas den 2 april, annandag påsk, klockan 10 för att ha en dagsvandring på den natursköna Frostavallen utanför Hör. Runt en lägereld intar vi vår lunch som kommer bestå av grillad korv, enklare dryck, kaffe och kaka. I bekräftelsen kommer adress för mötesplatsen och sluttid att finnas. Denna aktivitet är kostnadsfri, så anmäl er nu. Anmäl er till SRF Skånes kansli senast den 23 mars, telefon 040 777 75 eller mail srfskane@srfskane.se. SRF Skåne står för dina resekostnader med billigaste färdsätt efter inlämnat kvitto senast 3 månader efter utförd aktivitet. I bekräftelsen kommer även telefonnummer finnas till personer som finns på platsen. Vi i ledarhundsgruppen ser fram emot att så många som möjligt tar emot erbjudandet om en härlig dag med våra fyrfota vänner. Vid eventuella frågor om dagen kan ni ringa Maria Torstensson på telefon 0708 97 17 85. Maria Torstensson, ledarhundsgruppen.
Referat. Lördag den 17 mars träffades medlemmar från SRF Bjuvklippan Åstorp för att ha årets kamratfest. Då det hade blivit dubbelbokat på Söderåsens värdshus, där vi brukar hålla våra fester, blev det istället på Smedjan som ligger i Billesholm. Man kunde verkligen ana att det hade varit en smedja för många år sedan, då både eldstad och en blåsbälg fortfarande prydde stället. Det var riktigt mysigt. Vi åt 3 rätters och lyssnade på musik, tog lite lotter och delade in oss i 3 grupper för att ha ett roligt musikquiz. Det tråkigaste var att tiden gick så fort, och så är det alltid när det är som roligast. Men kamratfesten kommer igen nästa år igen. Undertecknat Claudia Cederholm.
Referat från SRF Ringsjöbygdens medlemsmöte. Den 13 mars hade 33 medlemmar samlats till medlemsmöte på Karidal. Vi hade även 4 gäster från sånggruppen Klubb Karidal på plats. De sedvanliga förhandlingarna gick snabbt och därefter berättade vice ordföranden Anders Månsson om ledarhundsverksamheten. Efter hans intressanta berättelse var det dags för fika, god smörgås och kaka till kaffet. Mötet avslutades med sång och musik av Klubb Karidal, aktivitetskommittén.
Anslagstavlans lokala del är idag gemensam för hela Skåne. Och sen börjar med ett antal meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. Som först av allt bjuder in till onsdagsträffen den 28 mars klockan 13 till 15.15 i SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Idag blir det musik och frågor till det. Fikavgiften är 20 kronor. Meddela om du kommer senast tisdag den 27 mars klockan 12 till kansliet. Telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs har också en träff i Höganäs tisdag den 3 april klockan 14.30 till 16.30 på restaurang Säljen på Midgårdsgatan 34 i Höganäs. Efter informationen av Jon blir vi bjudna på våffla med sylt och grädde. Därefter följer ett föredrag om Höganäs av Gunnel Wunsch. Fikavgiften är 20 kronor och anmälan görs till kansliet senast onsdag den 28 mars klockan 12. Välkomna! SRF Helsingborg Höganäs bjuder också in till en utflykt till Vällingeblomman med Bärnstensmuseet och Hallongården fredagen den 20 april. Då sker avfärd från SRFs lokal klockan 9. Samling senast 8.45 och beräknad hemkomst cirka klockan 18. Deltagaravgiften är 250 kronor för medlemmar i SRF Helsingborg Höganäs och 570 kronor för övriga. Första anmälningsdag är den 26 mars klockan 8 och sista anmälningsdag den 13 april klockan 12 till kansliet. Programmet. Vi reser söderut för ett besök på Vällingeblomman, ett varuhus med stort utbud. Färden går sen vidare genom Skanör och Falsterbo till Flomens golfrestaurang. Här avnjuter vi en god lunch av husmanskost med kaffe på maten. Mätta och belåtna tar vi oss vidare till Kämpinge för ett guidat besök på Bärnstensmuseet. Med möjlighet till inköp av något vackert smycke om så önskas. Och dagen avslutas med våffelbuffé och kaffe på Hallongården. I resan ingår bussresa, lunch, entré och guidning på Bärnstensmuseet samt eftermiddagskaffe med våfflor. Välkomna med på en vårutflykt. Och SRF Helsingborg Höganäs meddelar slutligen att de har påskstängt. Kansliet är stängt för påskfirande torsdag den 29 mars till måndag den 2 april. Vi önskar alla medlemmar en trevlig påsk. Hälsar Karin, Monica och Lotta.
SRF Kristianstad Bromölla har en inbjudan till Antis bokcirkel. Den 10 april är det dags för en ny cirkelträff med Karin Gustafsson från biblioteket som kommer att berätta om nya spännande böcker. Detta klockan 13.30 till 15 i Café Finland i Finlandshusen. Adress Promgatan 6 i Kristianstad. Ingen föranmälan. Varmt välkomna alla som vill vara med, medlem som icke-medlem.
Vi fortsätter med två inbjudningar från SRF Malmö. Först av allt till föreningens dagverksamhet. De har träffats klockan 13 till 15 och kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Men om du tillhör de som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. Måndag den 26 mars blir det frågesport och tidningsläsning. Men tisdag den 27 är bingon inställd och onsdag den 28 mars är också kanastan inställd på grund av påsklunch. SRF Malmö hälsar också välkommen till föreningen onsdag den 11 april klockan 18. Seniorshoppen som har besökt oss några gånger visar vårens mode. Bli inte avskräckt av namnet på firman. Enligt försäljaren så finns kläder för alla damer från 25 år och uppåt i storlekarna 36 till 52. Vi har möjlighet att handla antingen kontant med kort eller med inbetalningskort och vi kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi börjar med att äta något gott och det kostar 75 kronor. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se senast tisdag den 3 april. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
SRF Ängelholm Båsta meddelar att vi fyller 50 år. Det ska vi fira lördagen den 7 april då vi bjuder in till fest. Platsen är Hovs Backa, Hov, klockan 14 till 20. Och det ligger på samma sida som Hovs kyrka. Välkomstdrink med tilltugg. Meny, laxmos på kavring med pepparrot, hjortvallenbergare med potatismos, skirat smör, primörer och rårörda lingon. Panna cotta med marinerade bär och hemgjorda rullerån. En återblick på vad som hänt genom åren. Kaffe och Budapest-tårta. Och Showdix orkester spelar upp till dans. Allt detta kostar 100 kronor per person. Anmälan ska göras senast onsdagen den 28 mars till Eva-Lena på telefon 0431 430 917 eller 070 665 4373 eller Irene på telefon 0435 522 16 eller 070 154 7466. Buss kommer att avgå från Ängelholm klockan 12.45 med start vid Polishuset, Sockerbruket, Folkets hus och Vilans servicehus och är tillbaka klockan 20. Alla hälsas varmt välkomna av styrelsen.
SRF Sydöstra Skåne hälsar välkomna till vår nästa workshopträff i iPhone-hantering. Tisdag den 10 april klockan 18 i Korsvirket i Ystad. Hör gärna av dig till Johnny Ekström ifall du inte har möjlighet att komma. På telefon 073 909 39 45. Väl mött hälsar Vicky Svedrell för SRF Sydöstra Skåne. Och det var allt vi hade att bjuda på i den här veckans Skånes taltidning. Nästa vecka är det påsk, vilket betyder att vi gör tidningen redan på tisdagen den 27. Och eventuella meddelanden som ska vara med i den tidningen måste vara oss tillhanda redan på måndag den 26 mars. Och tidningen ska förhoppningsvis vara framme på torsdagen den 29.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!